Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Vi håller på att gå igenom Jesu sju jag är utsagor. Vi lärde oss en av de här verserna nu. Att han var vägen, sanningen. Han är vägen, sanningen och livet. Det är från kapitel 14 i Johannes evangeliet. Men det finns ju sju stycken som man brukar lyfta fram. Där Jesus säger jag är. Och så säger han, lägger han till, till exempel. Jag är livets bröd. Säger han i kapitel 6. Och världens ljus ska vi predika om idag. Jag är världens ljus. Det är från kapitel 8. Sen har du jag är dörren, säger han i kapitel 10. Den som går in finner liv liksom. Jag är den gode herden. Det kommer också från kapitel 10. Ganska välkänt. Jag är uppståndelsen och livet. Det är kapitel 11. Så som jag nämnde nu, 14, kapitel 14 är vägen, sanningen och livet. Och till sist i kapitel 15 så är det jag är vinstocken. Och ni är grenarna, förbli i mig så ska ni bära frukt. Så det är väldigt starka sanningar om vem Jesus är. Men väl värda att studera de här ställena när han säger de här sakerna. Och vem man är och vad han betyder för oss. Bara det här namnet kan man säga, jag är ju... I Johannes evangeliet så använder Jesus uttrycket jag är på ett sätt som så att judiska åhörare ganska tydligt, deras tankar förs till Guds namnet Javé och förs egentligen till andra Mosebok 3 när Gud uppenbarar sig för Mose i en brinnande buske och där frågar Mose om värdigt namn och så talar Gud ut där, jag är den jag är. Och det är inte kanske super tydligt för en modern svensk som bara läser texten här, men det är väldigt tydligt att han bollar till det namnet som är Guds namnet. Och det här gillar ju inte de skriftlärda då, för att man får inte göra sig till Gud om man är en vanlig människa, men vi har ju uppenbarelsen, Jesus är Guds son. Han är jag är, han är ett med fadern och sonen, fadern och den helige ande. Vi tror på en treenig Gud, men det namnet tillhör honom. Till exempel så säger han en gång att jag är före Abraham fanns. Jag är. Alltså Abraham levde ju 2000 år före Kristus. Och då blir de riktigt arga. Va? Du är ju inte 50 än, så hur kan du säga så? Och en annan gång så säger han bara namnet jag är. Och så när soldater kommer och ska ta honom så faller de bara till marken. Han talar ut Guds namnet. Kommer en liksom glimt i alla fall av kraften i hans... Ja, han säger vem han är, de bara faller ner. Det är väldigt starkt. Så det är ett speciellt namn att studera. Men vi kan ta fram Johannes 8:12 nu då, som är dagens predikotext. Det står så här, Jesus talade till dem igen och sa det. Jag är världens ljus, den som följer mig... Ursäkta, jag behöver dricka lite mer här sen. Vi tar om det här. Jesus talade till dem igen och sa det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det här är ju ganska starka ord. Han hela tiden säger när han säger dem, tar dem i namnen. När sägs detta? Det är väldigt viktigt att gå in i kontexten här. Det här sägs på lövhyddohögtiden. Alltså i slutet av den högtiden så står han faktiskt uppe vid templet. Läser man vidare så kommer vi se att han står vid, jag tror det är vid kvinnornas förgård. Templet var ju uppdelat, hedningarnas förgård, kvinnornas förgård och så. Prästerna som fick gå ännu längre. Ja. Och där var tempelkistan också, står det i den här texten. Men vad man gjorde, vad man kan läsa oss både rabbinerna och även Josef tror jag skriver om det här. Och det är att man tände ljus. Alltså man tände gigantiska ljusstakar. Ni vet, Man behövde ha stegar upp, så stora var de. Gigantiska ljusstakar med olja i, så tände man upp dem. Så att hela templet lystes upp ordentligt. Det var som en ljusfest det här. Man firade ju lövhyddohögtiden. Ni kanske har hört om man bodde i tält där. Men man mindes ju när folket blev befriat ur Egypten. Och hur Gud förskedde dem och hade omsorg om dem i öknen övernaturligt. Man gav mannat, det här brödet. Himmelska brödet som de fick varje dag. Och Jesus bollar ju till exempel dit när han säger: jag är livets bröd, jag är livets bröd. Men det brödet fick man. Och man fick vatten från klippan, har ni hört talas om kanske. När hela folket höll på att törsta ihjäl och Moses slår på klippan. Och det kommer ut vatten ur klippan. Det är ingen snack med som är klippan enligt Bibeln. Det är Jesus som är klippan. Och han står ju själv faktiskt, jag tror det är till och med samma dag som han säger det här vi har läst. Att kom till mig du som är törstig. Det finns strömmar av levande vatten för den som tror på mig. Han talar om den helige ande. Och så firar man förstås och mintes att Gud ledde och försörjde genom att vara ett ljus, en ljuspelare. Eldpelaren kanske ni känner till. Och på dagen var det en molnpelare. Och det är nog det här man vill se framför sig när man tänder upp hela templet. Det lyser. Och det är säkert glädje, dans och fest, men det lyser. Och rabbinerna skriver att de kan överdriva, kan jag tycka, tro. För de skriver att det syns ända bort till Galileen, men det kanske det gör. Det är en bra bit. Jag tror det är Josef som beskriver det ungefär som att jo, men när det har varit skymning och man tände upp det här, så hela templet ser ut som en stor diamant som bara lyser. Så det var säkert väldigt, väldigt mäktigt och starkt. Och där står Jesus. Och man säger det när de tänder dem, eller när de här till slut brinner ut, om det är då han säger: jag är världens ljus. Jag kommer inte brinna ut. Den som följer mig, ni följde eldpelaren i öknen, Gamla testamentet. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så är det ju det blir ju ett jättestort anspråk han gör, inte bara på Guds namnet jag är där, utan just att han säger att han är världens ljus. Han säger ju inte jag är ett ljus i världen. Nej, ljuset med stort L. Han är verkligen världens ljus. Och det är ett exklusivt anspråk, lika exklusivt som när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jag tror det är Luther i sin kommentar om det här som betonar just detta. När han säger jag är världens ljus, då stänger han alla andra dörrar. Det är han som är ljuset, punkt. Och det här är också starka messiasanspråk. Framförallt från Jesaja. Messias beskrivs ju i Gamla testamentet på lite olika sätt. Om han som ska komma. Det handlar ju om Jesus Kristus, Guds son. Men Jesaja har just... Jag tror inte jag har, men jag läser dem. Den som vill får hänga med i sin telefon eller bibel. Jesaja 42 till exempel handlar ju om Herrens tjänare, Messias. Första versen är bara så här: se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Och jag har låtit min ande komma över honom. Det här uppfylls ju när Jesus döps. Så kommer anden ner över honom. Och fadern talar ut: i dig har jag min glädje. I honom har jag min glädje. Så Jesaja 42 är ett starkt uppfylls. Men vi bläddrar vidare till vers 6. Där, ja, precis. 6 och 7. Jag, Herren. Nu börjar Herren tala till Messias. Ja, Herren har kallat dig i rättfärdighet, och jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken. Där kom det, ett ljus för alla, för att du ska öppna blinda ögon, föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, den som sitter i mörker. Alltså det är precis vad evangelierna handlar om, vad Jesus gör, vad han säger att han har kommit för att göra. Ja, nu ursäkta att jag fastnade i Jesaja, jag hade inte texterna med här. Men man kan läsa vidare, jag bara säger det. Kapitel 49 också, vers 6. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folket för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Och det här språket, vid jul brukar vi läsa Jesaja 9, eller hur? Det är folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Det är ju något av det första som man säger om Messias. Det finns ett mörker, på grund av synden kom mörkret in i världen, men vi har en Messias som ska komma. Och när vi öppnar evangelierna då, så ser vi att då Zacharias, som är Johannes döparens pappa, hänvisar till det här. Yes, mörkret. Ni som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Nu händer det. Och Zacharias son, Johannes döparen, kommer vittna om det här ljuset väldigt starkt. Så när, och sen tror jag det är Symeon i templet, den gamle, som när Jesus är litet barn bärs fram i templet, då kommer ju den gamle Symeon ledd av helig ande och liksom säger, yes, Gud har lovat att jag inte ska få flytta hem förrän jag får se Messias. Och så citerar han precis de här orden som jag läst från Jesaja 49. Ja. Så när Jesus står där på tempelplatsen, så egentligen säger ju han ganska tydligt, jag är världens ljus. Då säger han i praktiken, jo, men jag är också den här Messias som framförallt Jesaja lyfter upp. Det är jag. Och det är världens ljus. Inte bara judarnas ljus. Inte bara apostlarnas ljus. Hela världens ljus. Nu står det väldigt mycket om ljus i Bibeln. Det står att till exempel rätt ut att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Det är första Johannesbrevet 1 som talar en hel del om det här, vers 5. Och dessutom så säger Paulus, Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Varför säger han så? Jo, men det är det här att mörker kom in i världen, egentligen till alla människor i och med syndafallet. Gud är ljus och nu är han oåtkomlig. Men vad evangelien handlar om är att han ska ta ljuset till oss. Det är ju vad det handlar om så starkt. Och men vi ska läsa något i alla fall. Johannes 1 och 4. Vi tar Johannes evangeliet. Ni känner till prologen kanske. De första verserna som handlar om att ordet var i begynnelsen. Ordet var hos Gud. Ja, ordet, Jesus Kristus, Guds son, var Gud också. Och så kommer den här versen. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Det är tydligt. Han är ljuset som mörkret har inte en chans mot det här ljuset. Det är ju bra. Bra grejer som står här. Vi kan fortsätta. Vi tar vers 6, 7, 8 och 9 också här. Då handlar det om Johannes döparen då, som jag sa. Som har ett uppgift att liksom vittna om ljuset. Det kom en man, sänd av Gud, hans namn var Johannes. Och han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Det är ganska tydligt. Och just det här att Johannes döparen betonas att han inte är ljuset, han inte var ljuset. Men han pekar på ljuset, han pekar på Jesus Kristus, Guds son, som är ljuset. Och läser vi vidare bara i Johannes, så ser vi att den som tar emot sonen får rätten att bli Guds barn. Vi blir liksom Guds barn. Det här är också ett språk hos Johannes, att vi blir födda på nytt. Vi blir Guds barn. Och senare är både Paulus och Johannes inne på att vi blir ljusets barn. Och det tycker jag också är ganska intressant, att tänka på sig själv som fundera. Det är ljusets, en ljusets dotter och en ljusets son. Det kan du ta med dig idag. Bara. Inte, ja. Det finns mycket, mycket att upptäcka i det där. Men hur lyser vi då som ljusets barn? Jag tänkte att vi ska ta någonting om det alldeles strax. Först vill jag bara läsa en vers som visar att det finns ett problem. Det finns ju, vi har en fiende, en själafiende i djävulen som hindrar det här ljuset. Paulus är ganska tydlig med en text här från andra Korinthierbrevet 4. Vi läser vers 4, 5 och 6 och ser vad han skriver. Då skriver han så här. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för den som går förlorade. skrev han så här: den här världens gud, vilken en benämning på Satan, den här världens gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa att ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Han säger mycket här. Han talar om djävulens verk i form av mörker och blindhet, och vi förstår att det är ett andligt ljus där då, att upptäcka vem Jesus Guds son är och vad evangeliet handlar om. Och det är en kamp i det. Det behöver vi förstå. Där vi får vara med i både bön och agera och skina. Och vi har ett uppdrag som församling. Jesus säger till dem att ni är en stad på berget som ska skina. Vi är kallade att skina Herrens ljus. Va? Och förstås predika Kristus, som man säger här, med hjälp av det ljus som har lyst upp våra hjärtan. Det kan vi diskutera vid kaffet. Hur gör man de här sakerna? Jag tror att inte bara med ord. Vi behöver leva som ljusets barn. Våra liv behöver stämma överens med det här också. Sen är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt att poängtera att det är andens verk i oss. Det är den helige ande egentligen som Johannes skriver ganska mycket när, som överbevisar världen om de här sakerna, som synd och dom och rättfärdighet och de här sakerna. Så att vi kan inte göra det här själv. Det är väldigt viktigt. Men de talar ändå ganska mycket om hur vi ska leva som ljuset. Vi ska leva i ljuset helt enkelt. Första Johannes 1:7 har jag nog med, tror jag. Vi kan ta den och bara titta hur Johannes närmar sig där. I första Johannesbrevet 1:7 så står det så här: men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Vandra i ljuset, ha gemenskap. Det här är ju väldigt viktigt, att vi vandrar i ljuset. Och vad betyder det egentligen? Betyder det att vi liksom måste vara perfekta för att vandra i ljuset? Nej, det är ju inte det Johannes skriver. Vi läser vidare vers 8, 9 och 10 där också. Då skriver han så här: om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Alltså, poängen är att vi ska inte låtsas att vi är perfekta, för det är vi inte. Ingen av oss har levt 100% perfekt den här veckan, eller kanske senaste, eller bara idag. Vi är alla jätteberoende av Guds nåd och vi får den. Men att leva i ljuset handlar om att låta Gud få lysa på saker som behöver avslöjas i våra liv, som vi behöver be om förlåtelse för omvända oss från. Det hör till det kristna livet. Det gäller alla, mig också. Så han skriver en hel det här. Och hur vi lever. Men sen är det väldigt viktigt hur vi lever ändå. Man ska verkligen inte koppla bort den biten. Hur vi lever spelar roll. Jag tänkte, han är tydlig med det också. Vi tar fram kapitel 2, vers 9, 10 och 11. Det här är ett exempel. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Och han vet inte var han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Vilket språk. Men så tydligt att om vi bär på hat, då låter vi mörkret komma in och förstöra för det här och hindra det här ljuset att skina. Så Johannes skriver ganska mycket om det här. Paulus skriver ganska mycket om det här också, om att vi ordagrant är ljusets barn. Vi ska titta på Efesierbrevet 5 här. Först listar Paulus där mörkrets gärningar. Och det är liksom, det beskrivs som otukt och orenhet och girighet och fräckhet och Man kan koppla på hat här som Johannes skriver också. Och så vidare. Det är mörkrets kärna. Om vi lever så, då kommer vi inte skina så mycket Jesus till folk här. Utan vi kan se vad Paulus skriver i Efesierbrevet 5, vers 8-11. Då säger han så här. Han talar om ljusets frukter här. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som glädjer Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Ja. Så han går hand i hand med Johannes här och liksom, det behöver avslöjas saker i oss. Det är bra, det här kallar Bibeln för helgelse. Vi behöver växa, vi behöver lära oss. Vi kanske inte vet själva riktigt vars det sitter fast, vars vi har knutar. Men vi ska låta liksom leva inför ordet och inför Gud i bönen. Låta Gud få lysa med sitt ljus på oss. Så kommer han visa det till slut. Men vi kan läsa vidare, för då kommer också, då fortsätter han prata i vers 15-19 så här. Och det är egentligen en nyckel han kommer till nu. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftig utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med psalmer, hymner, andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Ja, han kontrasterar nu. Tar det här med att berusa inte med starka drycker. Som blir man liksom beroende av det och börjar liksom, det där leder ju till att man börjar göra de här mörkrets gärningarna, göra de här dumheterna som man kanske annars inte skulle göra. Utan då kontrasterar han det med, låt istället för uppfyllas av den helige ande. Och det är egentligen nyckeln till allting, att bli uppfylld av den helige ande. Det var det ytterst handlar om. Då får vi kraften, där får vi kraften. Kraften att skina, kraften att, ja, vi får glädjen och de här frukterna som den helige ande har, frid och kärlek och tålamod. Och vi får kraft också till under och tecken förstås, om vi förstår att det är anden vi ska uppfyllas av och leva ut den kärleken till varandra. Det är det här vi faktiskt läser om i Apostlagärningarna 2 i slutet, där så är det ett stycke om den första församlingen som är uppfylld av anden och älskar varandra, hjälper varandra. Men också under och tecken, och de håller fast vid Guds ordet och vid bönerna och vid gemenskapen. Det vi gör nu är att vi samlas och vid brödsbrytelsen också. Starkt fokus på vem Jesus är och vad han har gjort. Det är en fantastisk text som beskriver hur man lever ut det här. Då. Så är det. Den här ljusstaken är ju en bild, tycker jag. Det är en bild i Bibeln på, egentligen är det en bild på församlingen. Tänk, ljusstaken hade ju inte elektricitet, utan det var ju olja. Och oljan är en bild på den helige ande. Så egentligen blir ljusstaken, så är det ganska tydligt i Uppenbarelseboken. Man kan säga så här. Den oljefyllda ljusstaken är en bild på den andefyllda församlingen. Ja. Och. Det liksom lyser inte utan att vi har olja i lamporna. Vi uppmanas att ha olja i lamporna. Den helige ande är nyckeln till det här. Och som jag sa, jag tror vi gör det här när vi möts. Jag tror vi gör det när vi prisar Gud tillsammans. När vi har gemenskap och tillbeden. När vi öppnar oss för ordet och bönen. Vi gör det också förstås när vi är i vår bönekammare själv. Och liksom fylls av Guds närvaro. Jag tänkte att jag skulle landa i den. Det är en ganska praktisk grej vi kan ta åt oss. Guds ordet. Gud som är ljus har ord som är ljus. Och vi ska läsa snart två psalmer som avslutning. Vi kan ta fram dem förresten. Vi kan börja med psalm 119-105. Den är ju jättekänd. Den här kan många utan till. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det verkar vara för varje steg då kanske. Man ser inte jättelångt kanske, men vi får steg för steg. Det är tanken. Gud vill ge oss ljus genom sitt ord. Men jag fastnar vid en annan vers. Jag fastnar vid, om man läser, det är en lång psalm det där. Jag tror det är den längsta psalmen. Men vers 130, om vi tar fram den så kan vi läsa den. Då står det så här. När dina ord öppnas så ger det ljus och förstånd åt enkla människor. När dina ord öppnas så kommer ljuset. Och jag tror helt enkelt att det här har att göra med att när vi läser, alltså ordet och anden hör alltid ihop. Bibelläsning kan bli torr och liksom, ja, vi ska läsa den i samma anda som den är skriven i bön egentligen. Jag minns en gång, jag tagit det som exempel en gång när jag skulle läsa Bibeln från perm till perm en sommar och gjorde det också. Men mitt mål var liksom att jag skulle vara duktig och bara snabbläst väldigt fort. Och jag säger inte att det är fel, det kan vara bra för att få en bredd och kunskap. Men jag kände mig tom när jag var klar faktiskt. Bara, och jag tror Gud gav mig en lektion i hur jag ska närma mig Guds ordet. Det kan vara bra att läsa liksom, mycket och liksom för att, men det finns något som kallas för andlig läsning, lectio divina kallas det, och det är att liksom närma sig med vördnad andakt ordet och låta Guds ande få göra det här levande. Jag tror att det är det här som Jesus också talar om när han, ni känner till att han säger, är det väl också Johannes 14, mina ord är ande och liv, han sagt. Det är ju viktigt. Men han säger så här också där, att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, ja, då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Va? Vad säger han egentligen? Ja, men det handlar om att se vad han säger. För grekiskan där för ord, det finns två vanliga ord. Logos, det är det skrivna ordet. Men han använder ett annat ord när han säger det här. Ordet rema, det är mer att det blir ett personligt tilltal. Det här logos kan bli ett rema när vi läser Bibeln. För när vi läser Herrens ord kan det liksom öppnas och ge ljus. Jag tror det är lite det som psalm 119 är inne på också. Anden kan göra det levande, om man säger så. Och jag tyckte det var, jag fick ett sånt exempel när jag var nere nu i, jag var nere i Equip Umeå Bibelskolan i onsdags. Olivia går ju där. Arvid och Joel också. Vi har flera härifrån som går där. Och ja, men där fick jag en sån, jag blev så berörd i hur de närmar sig Guds ordet där. Det jag kanske lite slarv, för då ska man ju börja läsa Bibeln i en halvtimme. Och jag liksom öppnar mig upp och börjar läsa, men innan de ens öppnar den så ber de liksom. De öppnar inte ens, utan de ber om en hunger och en törst, och det blir som liksom innan man bjuder in Guds ande redan innan man närmar sig där. Sen en öppnar man och läser liksom stillhet med lite lovsång stilla och läser och umgås med Gud i en halvtimme och läser det där ordet och låter ordet börja lysa då. Sen delar man liksom vad som har lyst till sig. Ett fantastiskt sätt att läsa Bibeln egentligen där. Tänker att ni får lära oss det sen, berätta lite hur vi ska göra. Ni som har gått den där bibelskolan. Va? Det vill jag verkligen skicka med till oss som inte har gått där. Att vi lär oss närma oss ordet med det här sättet. Att göra det tillsammans med Guds ande. Då tror jag vi kommer få uppleva hur Gud talar ännu starkare till oss faktiskt. Ja, härligt. Ja, men jag ska landa här. Men hur följer vi Jesus? Ja, det kan man göra på många sätt. Men jag tror att vi gör det bland annat genom att leva honom nära i ordet. Och läsa ordet på det sättet. Så att det vill jag landa i. Jag vill inte landa i vers, vi ska be nu. Men jag ska ta fram vers 60 och 1 i Jesaja. Kapitel 60 och 1 i Jesaja. Det är som en uppmaning till Guds folk. En uppmaning till Guds församling. Och Gud säger så här helt enkelt. Om vi tar fram Jesaja 60 och 1. Om jag hade det, kanske aldrig gav det. Det står i alla fall så här. Stå upp, var ljus. Ty ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Läs igen. Stå upp, var ljus. Till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Det här är Herrens vilja för oss som gemenskap. För dig personligen också. Jesus är ljuset. Gud är ljus. Vi är ljusets barn. Vi får vandra i ljuset. Vi får låta Guds ljus lysa på oss. Och det gör vi bland annat i bönen förstås. Men också genom att spegla oss i ordet. Och det var... Vi följer Jesus tillsammans. Så att det var vad jag hade på hjärtat om det här. Jag tänker att vi ska be en bön nu. Gå in i lite förbön. Men vi ber en bön. Vi kan väl öppna oss inför det här. Och bara be att vi ska få hjälp av den heliga ande. Att få närma oss ordet. Upptäcka ljuset i hans ord. Gud, Fader i himlen, vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi tackar dig för ljuset som finns i ditt ord. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Tack Herre Jesus för den du är för oss. Det du har gjort för oss. Vi tackar dig för betydelsen av att du faktiskt är hela världens ljus. Jag ber heliga ande, vi ber att du ska hjälpa oss förstå detta ännu djupare, att du ska öppna våra hjärtan, att du ska hjälpa oss få erfara detta. Vi ber, här står vi, här är vi inför dig och säger kom och lys på våra liv. Vi ber att din sanning ska få lysa på oss. Vi ber att du ska få uppenbara kanske det som är knutar, det som är mörker, det som inte är bra, som vi behöver omvända oss från. Vi ber om detta. Vi ber att vi ska få upptäcka saker som du vill rena oss från. Hjälpa oss vidare ifrån. Som gör att vi sitter fast. Och som kanske också hindrar ditt ljus att lysa. Så kom heligande just nu. Och överbevisa oss om det som du vill ta bort helt enkelt. Det som du vill att vi ska omvända oss från. Och så ber att du ska fylla oss med din underbara heliga kraft och ande. Att du ska tala till oss, uppmuntra oss. Vi tackar för evangeliet, vi tackar för glädjen. Vi tackar för ljusets frukter, glädje, kärlek, frid. Allt det goda du har för oss. Vi ber att det ska få ske. Låt vår gemenskap få vara fylld av frid, fylld av ditt ljus och sanning. Din nåd och sanning. Kom heligande över oss. Låt oss få denna stunden få stilla oss inför dig, lovsjunga dig. Ja, bara öppna oss för din godhet, att du verkligen är världens ljus. Jesus Kristus, tack för att du är här. Tack för att du vill lysa i och genom oss var och en. Amen.